Sajnad, ez a bábis rúgjön.
Na, de ezt jobban hallom, go from in Rome, rúgjön a dogis.
Rúgjön a dogis.
But grab us more alien babies by the foot and smash, I hope those. Next! Psh! Next! Psh!
Danny Glover. Och han ser helt messed up ut eftersom han är helt täckt av rovdjursblod.
Ja.
Så det ser inte skräckigt ut för oss. Mycket pre-talk här nu.
60. Ja, men då är den på gång.
Igen så har vi käkat mystiskt nyttig mat nu.
Alltså nyttig att ta i, men ja.
Men det var ju massor med grönsaker.
Ja. Ja, men det är ju, vad heter det, definitionen av nyttigt, så att.
Ja.
I am in agreement. Ja. Nej, och i dagens avsnitt så har vi en gäst däremot.
Ja.
Halloj.
Vad heter du?
Daniel här.
Jajaj. Yep. Han har sett vår speciale film idag, helt enkelt.
Yep.
Så att det är hans första episod, men bekant med film och
skit
i alla dess former.
Oh ja.
In fact, Danne, du är ju helt enkelt den som håller reda på vad som faktiskt händer i filmer och skitfilmer, ja, när de pågår.
Det är klassiskt när vi hade vår bargain bin-era.
Ja.
Där vi plockade massor med filmer från bargain bin och du vet, satt och kollade, bara snackade skit hela tiden. Och så kunde man aldrig vända sig. Man kunde alltid vända sig till Danne och fråga vad som hände i filmen.
Ja.
Du bara, vänta lite, vem är det där? Vad gör de?
Men det där är huvudkaraktär.
Ja, det är, jag känner så här, om jag ändå ska titta på en film, då tittar jag på en film. Om jag ska sätta mig ner, sitta framför tvn, ska sitta igenom hela filmen, då kan jag lika gärna titta på filmen och se vad fan den handlar om, så att jag kan slippa se det sen om det är nödvändigt.
Guys, shh, I'm trying to enjoy this movie. Ja, men det är Attack of the Blargons 15.
Vi uppskattar offren du har gjort genom åren.
Ja,
med Attack of the Blargons 15.
Det är härligt att höra, det är härligt att höra.
Ja, det är hårt. All right. Ja,
den här veckan så har vi sett en film som jag inte trodde jag skulle se om anytime soon.
Det låter så ut som bister.
Men det visade sig att Alex, du har ju aldrig sett den faktiskt.
Nej.
Och vi pratar om Rovdjuret 2.
Yeah.
Predator 2 även känns som.
Predator 2.
Ja.
Absolut, på den tiden hette den Predator 2, helt klart. Så att, nej, jag hade inte sett den förut. Jag hade ju sett ettan, såklart.
Mm.
Men sen så hade jag hört att dels att tvåan skulle vara dålig och den skulle vara tråkig för att det inte var Arnold med. Så ja, men då skippade jag den när den var aktuell. Sen har jag bara glömt bort den helt och hållet. Och sen så av slump så, hej! Predator 2!
Var det du som kom att tänka på den eller och ville se den?
Ja.
Jag såg den väl för, jag vet inte, det var 3 år sedan eller något sånt där. Om den.
Mm.
Och alltså, jag tycker inte den är så dålig.
Nej.
Den gör ju en lite annan sak än första filmen, antar jag. Men den är oförtjänt hatad.
Ja, verkligen. Och jag har för mig att den var en flopp när det begav sig. Eller flopp är väl ta i. Men den performade inte lika väl som de hade hoppats åtminstone. Mm.
Och den är från 1990. Och den här filmen är, om inte den första, så bland de första filmerna som jag fick mardrömmar om. Det är en sån här viktig pusselbit faktiskt.
Men hur gammal var du när du såg den?
Alltså eftersom den kom 90.
Den kom ju 90.
Det måste ha varit strax efter där.
Ja.
Så jag var väl, alltså, säg 11 år eller något sånt där. Så jag är ju hyfsat gammal ändå. Antar jag, shit. Jag minns det som att jag såg den när jag var typ 8 eller något. Men jag måste ha varit 11
det är ju helt omöjligt att dra någon sån här timer. Time travel device vi inte har hört om.
Och jag såg ju Predator 2 innan ettan. Det var den första
Predator.
Och jag kände verkligen när vi såg den här att oh, det här är lite så här förbjudet. Det här är det, ska inte jag kolla på egentligen.
Oh.
För, nej, men, ni förstår, våldet i den här filmen är ju ändå ganska brutalt och sådär.
Mm. Oh, ja. Den har ju vissa grafiska scener. Och definitivt hints om, eller implied graphic violence har den ju massor av.
Mm.
Så en jävligt gritty. Så att, nej. Men det var första gången du såg den här, Danne.
Kan faktiskt inte, jag måste säga nog att jag vet att jag såg rovdjuret, alltså Predator först.
Get to the chopper!
Den såg jag före tvåan. Så att jag misstänker väl att det måste ha varit runt i alla fall när jag var 10-11 år också. Där någonstans då.
Nice.
Men då hade jag väl redan blivit så pass
avtrubbad
på såna här typer av filmer, så jag tyckte den bara var awesome.
Skär han! Skär han! Där i hjärtat.
Men någonting åt det håller. Det måste ha varit runt om där, den åldern i alla fall. Men jag kommer ihåg det i alla fall. När jag såg det första gången, så kommer jag ihåg den som att jag tyckte om den. Definitivt, helt klart att det var en film som talade till mig på alla de rätt nivåerna för den åldern. Att det var action genom hela saken. Det var grafiskt våld eller implied. Men man får ju definitivt välja. Alltså, de visade väldigt mycket våld, så att säga. I alla fall efter våldet. Alltså effekten av våldet fick man ju se sen. Då.
Alltså, ta en scen som när det jamaikanska gänget har fått tag på en av colombianska gängbossarna.
Mm.
Och de hänger upp honom och ska skära ut hans hjärta liksom.
Yep, yep.
Det är en typisk sån där grej som är inte lämpligt för barn.
Nej, verkligen.
Se den filmen på helgen, och så på måndag i skolan så ser man eleverna hängt upp en klasskamrat och står och pokar på honom med en pinne eller någonting.
Oh.
You is working for I now.
What? Men det här är ju en gammal film och så vidare. Mm. Men vi kan väl dra vad upplägget på den är ändå.
Yes.
För de som har glömt bort eller något sånt där. För att det här är en sån här härlig framtidsfilm som skildrar ifrån the before time.
Från dåtiden. Ja, men jag älskar såna framtid då filmer.
Så filmen är från 90. Mm. Bland de första grejerna som dyker upp på skärmen är 1997.
Los Angeles.
97, ja. The far flung future. Men,
och grejen är att den var inte far flung för filmen heller.
Nej,
det finns inte särskilt mycket gadget och sånt där, antar jag. Men grejen med det här är att de kan ta dåtidens Los Angeles och vrida den till 11.
Ja.
Och det är det som är settingen. Man hör typ så här, nyhetsutsändning i början där de säger att it's a 104 degrees outside eller något där.
And violence is rampant down the streets.
Och den öppnar med att det poliser mot gäng som håller på och skjuter upp en hel stadsdel.
Ja, och det är ju verkligen det man ser, eller hur?
Det är det absolut första som händer. Alltså, först panorerar du över den här djungeln precis utanför stan. För man får den här, så bara, okay, men det är en djungelsetting. Och sen så blir det så att man ser Los Angeles, det står Los Angeles 1997. Mm. Och sen direkt nästa scen så är det världens eldstrid mellan poliser och ett gäng, liksom en brottslingsgäng. Ja.
Och man har fått se först gänget ifrån rovdjuret Vin med heatcam.
Man
vet att han är där också.
Ja, som har det där karaktäristiska liksom, whip-liknande ljudet när han går in i sitt... så coolt! Jag älskar sounddesignen i den här filmen. Ja. Det är så sparan.
Verkligen.
Men det är riktigt coolt också just i början där när den pannar över ur den här lilla The Valley helt enkelt, med träden och nästan djungelliknande där. Sen kommer in över staden. Där är ju musiken väldigt djungelartad. Så de tar verkligen med den där det här är också en djungel. Stadsdjungel.
Ja, och det tycker jag de lyckas med, att ha en djungelkänsla över LA här.
Mm.
För sättningen här, den är ganska lik Dread, senaste Dread-filmen tycker jag.
Ja.
I och med att solen gassar hela tiden, alla går runt och är svettiga, allting är run down och brunt och orange liksom.
Ja.
Och alla karaktärerna är konstant svettiga.
Ja.
Och vidare. Jag känner att det kan vara möjligt att Dredd tog inspiration ifrån den här filmens anslag i det. Med att it's a jungle.
Ja, nej, men de har verkligen... Det där är en värld som folk har levt i. Mm. Kanske lite för länge till och med. Mm. För det är verkligen a lived in future.
Och det är en av sakerna som jag gillar med den här filmen. Alltså just settingen.
Mm.
Den här Los Angeles 97.
Men vänta! Oh, inte, vad heter det, Demolition Man? Inte den också in the far future of 97? Och sen så blir det ännu längre in the far future.
Det är liknande. Det kan nog vara 97 faktiskt. Som Stallone springer runt i och jagar.
När han första gången han jagar Simon där.
När han springer Snipes. I huset.
Och sen så, fan, är inte flykten från New York där omkring också?
Den tror jag spelar sig i början av 90-talet. För den filmen kom ju från under 80-talet.
Ja, då... men det är någonting magiskt med 90-talet. Ja. 1990X.
Ja, men det är ju Fist of the North Star. Den utspelar sig 1990X. Eller det var då katastrofen kom kanske.
Ja, jag minns inte. Men det är så bra.
Ja.
Ja. Nej, så att, ja, jag gillar tonen i den här. Ja. Visual och...
Ja, för man, det ser varmt ut. Mm. Det ser jävligt ut. Senare när, efter genkriget, när polisen går till polisstationen liksom, så är det fullproppat med folk i stationen, utanför stationen, klotter överallt.
Ja.
Man hör musik av Pappa D tydligen.
Ja. Men det är lite så här framtidiskt. På den tiden.
Ja, men framtidshiphop.
Ja. Och det är lite spännande att projicera och se, liksom, kommer Pappa D hålla 7 år från nu? Unfortunately they were wrong. But... Ja, någon anledning så kommer jag tänka på Stackabo istället. Men here we go again. Here we go, 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 go.
Huvudpersonen i den här filmen spelas av Danny Glover. Han är en supersnut. Och han är ascool och ändå mänsklig.
Ja, shit. Han är verkligen Murtaugh skruvat till 10. Och 11 och 12. Nästan 11.
Så han kommer till the scene där på igenkrigssituationen där, eller gäng mot polis. Och gör rent hus lite grann.
Oh man, det är det coolaste sån där, att köra med bil och skjuta scenen någonsin. Och hur är det han gör? Av någon anledning så faller ju dörren av. Är det
han
bara
backar med dörren öppen.
Han backar med dörren öppen så den flyger av. Så kör han mot längs ner för gatan där med ens bad guys börjar blasta mot honom. Så då lutar han ut, ut där dörren borde ha varit och styr vidare liksom. Han är hård. This is a cop who knows what to do. Och det är där rovdjuret får upp ögonen för honom. För de jagar ju efter det liksom, the cool prey. Vem är en värdigt offer? Och då ser de att hej, den här snubben är lite mer än alla andra.
Just när han kör fram mot gänget med bilen och lutandes ut, så klipper det till rovdjuret Vision. Och han kollar in Danny Glover där och
I like the cut of your jib.
Men det är too soon för det bitet. För rovdjuret hoppar istället ner i gängets byggnad och rensar upp dem.
Och så, han rensar väl.
Så kommer snutarna där och shit, vad hände här egentligen?
Ja.
Vi har en new player in town.
Det är så bra line, det där är klassiskt.
Vi har en new player in town.
Oh man, Glover, han levererar ju allting han säger och gör.
Jag tycker han är en skitbra hjälte i den här filmen. För han låter sig trött hela tiden. Han ser jättesvettig och skitig ut hela tiden. Men det är ändå inte så att han sparkar in en dörr och är bara awesome hela tiden. Du vet, han ser ju ofta rädd ut eller förvirrad ut och så vidare.
Ja, men man köper att han liksom... Jag vet inte, hans performance
han
gör
är
att...
Han är människa.
Ja. Jag tycker att hans performance gör att rovdjuret känns som ett mycket större hot. Liksom. Mm. För att han reagerar propert. Att, God damn, det här är en farlig fiende jag har att göra med. Liksom, what's going on? Och ändå så lyckas han lösa biffen med sina skills på något sätt ändå. Mm. Liksom. Så det känns som att han klarar sig med nöd och näppe. Det är inte när du är...
Get to the job, get over here, I'm here, come on!
Så, färdig. Så Arnold var ju aldrig ett stor fara på det sättet. Liksom.
Nej.
Jag menar, lite grann.
Ettan har ju jävligt bra kvaliteter med det. Att han går Hunter mode.
Ja, precis. Liksom. Men så fort han går in i sin hunter mode så är det ju totalt game over liksom. Mm. Men det är också lite coolt. Det är ju charmigt liksom. Ja. Ja, men man ska väl bara säga att jag tror nog att Predator är den filmen där Arnold har, det har känts som att han har varit i störst fara. Mm. Av i princip alla filmer jag har sett med honom. Och då har jag ju sett nästan alla hans filmer.
Mm.
Bara inte den här Last Stand, yo.
Det är ingen
more like the last
där.
Straw, am I right? Ja, ja, men, så att det ska man ju ge dem. Men han, det känns inte som att han är i samma... I say goddamn! Som Glover, helt enkelt.
Sen introduceras lite fler snutar. Bill Paxton är med. Mm. Är han är en ganska rolig figur i den här filmen. Han går runt och drar wisecracks hela tiden.
Hela tiden? Ja, just det. Vad var den där linen han drog nu igen?
Så där,
the doctor needed a fecal sample, a semen sample and a urine sample. So I just gave him my underwear. Hey!
Och det drar han typ för att slash imponera på sin typ kvinnliga poliskollega dessutom. Och hon bara, oh my god.
Som spelas av The Chick of the Flick i The Running Man.
Ja, stämmer bra. Hette hon typ så här Maria Conchita Alonso, tror jag.
Någonting sånt.
Så det är väldigt, det här är verkligen i the tapestry av den här genren av filmer, de här 80-tals actionfilmerna med gemensamma ansikten hit och dit.
Ja, verkligen. Och hans typ huvudpartner, the Latino guy, det är ju han Ruben Blades som ju är med i massor med grejer också.
Mm.
Jag kan inte peka på någonting specifikt, men han är en av de där ansiktena han med som bara, that guy, liksom. Och han ser också svettig och skitig ut. Och han vet vilken hård värld det är.
Det här är en svettig och skitig värld.
Ja.
Och man får se det i stort sett överallt. Miljön, mängden folk, mängden svett på alla människorna och alltihopa. Det syns verkligen överallt. Det är crowded, det är varmt, det är svettigt och det är alldeles för mycket brott överallt.
Ja. Och polishuset är så bra exempel på det där med 80-tals partiklar i luften.
Oh.
De kastar in sådana här speciella, du vet, här är det varmt och rökigt, looken liksom. Och på 80-talsvis, massa retrofuturistiska skärmar överallt. De har stackat bara tv-apparaten, 50 alltså, stycken.
Polischefen, för efter den här... knarkgängsbusten, så är ju förstås polischefen arg på Danny Glover.
Ja, men han är ju en loose cannon.
Damn it, we told you to stand down.
I don't stand down, I'm taking over nobody. Shit.
Polischefens rum, han har typ 8 skärmar i sitt rum ju.
Ja, som är stackade på varandra.
Ja, och så parvis i en rad. Jag hör det så han tittar och tittar som att typ 6 olika nyhetskanaler på och sen massa andra grejer med datastuff.
Och sen med den här klassiska persiennen där det lyser igenom så man ser strålen och partiklarna.
Ja, orange liksom. Ljus och sådär.
Alltså, den är verkligen en film, ett barn av sin tid, den här filmen.
Och där kommer ju den här klassiska tropen också med Danny Glover, han är loose cannon. Han måste ju fightas mot den här nya pojken i stan, rovdjuret. Plus att han måste fightas mot systemet.
Mm.
För att The Feds är där och vill monopolisera den här utredningen som har med rovdjuret att göra i 100%. Ja, liksom.
På sitt The Man nefarious vis. Vi vet ju att The Man inte kan göra någonting bra. De har några onda planer, The Man.
Och The Man här spelas av Gary Busey.
Hell yeah, pretty boy Busey. Eller vad säger du, Danne?
Ja, han är jättefin.
He could have been his son. Jake Busey. Han är ju Starship Troopers.
Ja.
Ja, precis. Det är the albino looking guy.
Yep. Men han är en cool karaktär i den filmen också. Faktiskt tycker
men det är typ samma face.
Liksom. Ja, det är verkligen. Det är straight down. Alltså, det är,
Men det är så skönt med hans loose cannoniness. Så vi kommenterade under filmens gång att han är inte... inferred loose cannon. Det är ingen, alltså ingen säger att man, this guy is a loose cannon.
Nej.
Utan han beter sig loose cannon. Ja. Som han är verkligen on edge, han är on the wire. Man ser hur han beter sig, hur han spelar. Så, god damn, this guy!
Han har ju verkligen etablerats som det under det här öppnande gunfight-grejen.
Mm.
Som pågår ganska lång tid också förresten. Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången. Då kändes det som att men jag tror det skulle vara utomjordingar i den här filmen. Men det är bara badass gängkrig här.
Ja,
ja verkligen. Ja, han gör sitt han gör sin grej för att få resultatet liksom.
Ja.
Och sen så ja, han ser till att skydda
sina
egna, ja, liksom, se till att vara brothers där för dem. Och sen, ja, regelverket, det kan, ja, sitta på toan, ja, och torka sig,
ja. Men det är verkligen det.
Så, som han kommenterar, för Bill Paxton är ny i hans team,
ja,
och han får en liten briefing efter att Danny Glover har varit till polischefen där,
ja.
Och han säger det liksom att vi är ett tajt gäng här och så vidare,
yeah,
och så, welcome to the war.
Och
ingen av karaktärerna i den här filmen har några familjer i filmen.
Nej, liksom, de har verkligen inte det, utan det är...
Plotten är totalt fokuserad på liksom det de gör professionellt. Och det de gör professionellt, det är ett krig emot brottsligheten.
Ja, det är urban warfare, mer eller mindre. Det är...
Ja, nej, men det är verkligen det.
Så att han har ju verkligen en liten grupp soldater där.
Ja.
Och det är väldigt mycket det brödraskapet eller syskonskapet.
Ja. Jo, precis. För han säger det till Paxton när han kommer in. Att liksom, oh, I don't like any showboating or anything like that. You just do here and we do results. Mm. You know, we look out for each other.
Ja, det var en ganska intressant grej. Att han underströk att we're a team.
Mm. Ja,
så att verkligen att vi relyar på varandra och det ska inte vara några dumheter här, inga lone wolf
shenanigans. Ja, inga så här John Woo hoppa in genom fönstret med två pistoler.
Fast Danny Glover gör det.
Ja, men han har ju special carte blanche, han är ju loose cannon. You don't even give a fuck. I mean, jag vet inte, det är någonting så coolt med Danny Glover är trovärdig actionstjärna i den här filmen. Det är så jäkla ball.
Det görs väldigt bra faktiskt.
För mig, han är ju en gammal sliten gubbe redan då nästan.
Ja, precis. Han hade väl redan haft I'm too old for this shit då.
Ja, jag för
inte
mig.
Inte det från Dödligt vapen 1.
Ja, det är ju Dödligt vapen 1.
Och den kommer på 80-talet, surely.
Precis. Det måste den
göra. Den kommer typ... måste ha kommit tidigt på 80-talet.
Ja, för det känns ju som att resultatet från den ledde till att han kunde göra den här filmen.
Uh-huh.
Eller vara med som credible star. För annars borde de ju ha castat liksom, du vet, Stoneface med Grizzlebody, vem som helst liksom.
Ja, det är intressant vad de gjorde här med. För att hans karaktär är väl inte... Han klagar inte på att han är för gammal.
Nej.
Han bara är ball på det viset.
Liksom. Ja, verkligen.
Så det skulle kunna vara castat som vem som helst och den karaktären hade inte funkat alls lika bra med en annan skådis. Trots samma manus och så vidare.
Ja, nej, det känns verkligen som att han har lagt till någonting till den här rollen, helt klart.
Jo, och Danny Glover och alltså set design och så vidare är ju nog de stora behållningarna med den här filmen. Mm.
Jo, absolut.
Faktiskt.
Så att det, I like this movie. It's cool. We're not done.
Nej.
Han introducerar honom där. Och är det inte efter det här som det här, vet du det, hängan upp och ner och skär ut hans hjärta scenariot.
Det är det som hände precis efter introduktionen.
Det klipper till lite naket 80-tals sex.
Ja, men precis, lite 80-tals bröst som skumpar
och det är då en gangsterboss på kolumbianska ligan som håller på. Men han blir busted in för Jamaica-gänget kommer.
Ja, precis. Jemma!
Det är gänget under King Willy som tydligen håller på att ta över hela västkusten.
Ja, och King Willy, precis. Han är ju den jamaikanska superknarkbossen som var för stor för Jamaica. Så han drar till Los Angeles.
Jemma, smackdown! Jag för mig att de säger i filmen också att ingen jamaikansk druglord gör någonting i USA utan att fråga honom först. Eller någonting sånt där. Så liksom, då etablerar verkligen hur badass och hur mäktig han är.
You don't sell the drugs without him, King Willy. Så, okej. Ja, och han är ju en skugga som rör sig i skuggorna.
Ja, men det är, man får börja, i början så är det verkligen, men man får höra namnet King Willy och sen så har han sina jamaikanska, liksom, sitt gäng som gör sakerna åt honom.
Ja, och det kommer ganska direkt efter King Willy introduceras som koncept, att Willys män går in där och de säger liksom, King Willy not only wants to take his life, wants to take his soul.
Ja, verkligen.
The voodoo man.
Yeah, the voodoo. We do the voodoo that you do.
So well.
Det där är... Det finns ju många repliker och sådär som sätter sig i skallen verkligen från just filmen när man såg som barn. Och det där är ju också det här, voodoo magic eller vad det
är. Ja, voodoo magic.
Han säger verkligen precis. Nej, det är skön där. Det passar väldigt bra i...
Men rovdjuret är där framme igen. Han lurar bakom varje hörn. Och han bustar in på det party. Och det blir precis som i rovdjuret 1 när de håller på och skjuter som galningar in i djungeln efter rovdjuret. Så skjuter de upp hela den här lägenheten.
Ja, verkligen. Här är det ju... Alltså, det här är ju... Porr för glasbreakar-fantaster, alltså. But, man, många rutor dog den dagen.
Det var väldigt mycket
verkligen, fönster. Shoot the glass! Överallt, massor, hela tiden.
Alla då skjuter allt... Då skjuter... Ja, rovdjuret är ju kamouflerat.
Mm.
Så att han syns ju inte av optisk kamouflage i hela den här biten.
Mm.
Så de skjuter överallt i hela lägenheten, förutom där han är.
Oh. Man, this is some bullshit. I thought it was better than this.
Och sen också i den här scenen får etablerar ju nu också de olika typerna av vapnen som den här rovdjuret har i sin arsenal.
Det är ju lite en showcase av hans inventory.
Ja. Använder han den här cirkeldisken? Ja,
nej, den är en surprise för senare.
Lovet.
Han skjuter shoulder cannon, han drar fram spjut, han flashar med de där knogbladen.
Ja,
och nätet
också. My god, vilket sätt att dö på. Alltså.
Det är nätet var nasty.
Ja, där får man hoppas att du har en mjuk vägg bakom så du bara går igenom det. You suck. The shoulder cannon.
Ja, det är en, han gör slut på hela den.
Ja.
Det är massor med jamaikaner som dör där.
Och, man.
Man får ju också se, eller rättare sagt, man får aldrig se att tjejen då som var i rummet blev dödad någonsin.
Nej.
Och det är så klassiskt när Danny Glover och company kommer dit för att utreda så, hey, we got a survivor here. Och så säger de bara
El diablo. Jag är på dig. Ja, djävulen kom för att hämta dem.
För i det här läget så vet ju fortfarande inte snutarna att det är en jävla utomjording som härjar.
Nej, det är bara verkligen.
Precis. Det är bara en ny player fortfarande.
Ja, ja, det var inte ett CSI-avsnitt. Typ Grissom går in och kollar på marken och... An alien was here. There was a struggle. Was this green blood?
Ja, det är en av de här grejerna som man också slås ganska hårt av, som är en av de här grejerna med filmen, är ju att när han kommer in, när Danny Glover och hans gäng kommer in i lägenheten, så det första man får se är massa upp och ner hängande människor
som är flodda.
Helkroppsflodda.
Ja, jag visste att jag glömde någon detalj. Så där polisen som går in. Man, this is gruesome. What is what? Oh, geez. Yeah, that is pretty gruesome. Hamnat i en slaktarfabrik liksom.
Alltså det är också en sån här, det är en av de här scenerna som man verkligen från barnsdomsdagarna då när man såg filmen för första gången som man verkligen kommer ihåg. Den är så här inpräntat just den här scenen faktiskt.
Jo, och ännu ett exempel på hur det här inte heller...
Ja, det är inte en barnfilm. Ja. Det är det inte. Det är klart, det var ju inte den första heller, men den var inte...
Den var inte riktigt lika gruesome på det sättet. Utan folk... Ettan, då var det mer... Ja, men folk dog och folk blev skjutna, men det var aldrig... Du fick aldrig se the gore, the mutilated bodies på samma sätt, utan folk försvann mer.
Det enda var väl när han rycker ut... The spine and the head thing. När han är uppe i trädet.
Det kan stämma, det fick man ju se.
Så
faktiskt.
Står han där och
jag såg ju rovdjuret ett senare. Så jag har inte distansen
liksom. Nej, men det stämmer nog.
All I know is the beast haunted my nightmares. Could not sleep, could not eat. Varje gång man ser någonting rör sig i buskarna så...
An alien.
Like, yes, det var nummer ett. Det var inte en katt som slank in under.
Sen så alltså det är lite utredning fram och tillbaka och lite sådär knarksnubbar döda alltså. Vad heter han? Danny Glovers kompis coolar. Och då får han igen så här uppläxning från The Feds och sin polischef alltså, att det är en jävla partner dog nu. Du kan inte hålla på och
utreda det här. Nice, buddy.
Och han typ håller tyst och så vidare. Sen direkt efter de går ut genom dörren så typ rycker han tag i polischefen och vi arbetar tillsammans i 15 år.
Ja.
Vi var ju bästa vän. Jag kommer förfölja den här killen.
Ja.
No matter what.
Ja, precis. I don't give a shit about your damn rules and FBI shit. Nothing. Ja.
Och det är en till sån där grej som jag gillar för... alltså, vi har ju fighten mot systemet och så vidare. Mm. Och den drar inte ut på det.
Nej.
Direkt efter det också så får han syn på Gary Busey. Och han hoppar på Gary Busey direkt och naglar fast han mot väggen liksom.
Ja.
Du, om du är i vägen för mig så...
Ja, det här har blivit personligt nu.
Ja, precis.
Du, på you better stand out of my way.
Ja, då kör ju Busey sin, well, I, muckar du med mig? Så, nej, muckar du med mig? Tar de sin man off där.
Men Danny vinner ju the man off.
Verkligen. Man uppar honom.
Och bra exempel på när Danny Glovers karaktär är asball.
Ja.
Reservationslös ball.
Ja, precis. Han är verkligen så spot on.
Ja.
Han har ju publiken med sig liksom. Så att, nej, det är riktigt spot on. Och det, jag tror att det är därifrån så hoppar ju Bill Paxton och vad hon nu hette.
Mm.
Vad hette karaktären i filmen?
Jag kommer inte ihåg vad hon hette faktiskt i filmen.
Men Maria, låt oss säga. För det hette skådespelaren i alla fall. Och de liksom, de team uppar ju med honom då. Helt enkelt.
Ja, de påpekar, de går fram till honom liksom att, ja men alltså, eller Bill Paxtons karaktär, han säger ju det liksom att, alltså du sa ju själv det, alltså det är, vi är här som ett team, vi ser efter varandra och som du sa, så dörren svänger åt båda håll.
Liksom. Mm. Så. Ja, precis, och då så inser han, ja det är sant.
You got moves, kid.
Alltså, det är så skönt, ja. Varje gång innan han har introducerats till Bill Paxton, ja, ordentligt, så vill ju Paxton snacka med honom hela tiden. Och han liksom bara knuffar undan och så, wait, kid, damn it! Och så går han och snackar med någon annan.
Jag älskar hur han kallar honom för kid också. Innan de var introducerade någonting bara, yeah, kid, whatever.
Ja. Och att det så händer så ofta liksom. Sen när han ska någon annanstans så kommer Paxton upp och säger, can I have a minute? Like, damn it, kid! Hold on! Och så går han vidare till nästa grej liksom. Han känns så härligt stressad och liksom på.
Sen är den här filmen på hyfsad trajectory till finalen faktiskt.
Mm.
För att det är inte så mycket som händer i den här filmen egentligen. Den är typ 1:45, 1:50 lång.
Mm.
Men den är ganska fokuserad ändå. Sen är det kanske akt 3 längre än vad det brukar vara i filmer. Kan jag tänka.
Men det känns ju som att hans polare där, han dör, som har varit med om The Force 15. För att det han gjorde var att han går ju tillbaka till den här crime-scenen där de har hängt upp jamaikanerna och grejer. För där såg han att det var en spear-tip, helt enkelt. Den där ser konstig ut. Det är från mördaren och grejen. Han måste ta en titt. Så då ska han gå upp och hämta den, helt enkelt. Och i den processen så är ju Alien kvar och choppar ner honom och grejer. Men på mycket om och men så får ju Glover tag på den.
Ja, på den där spjutspetsen. Och han lämnar den till labbet. Och där visar det sig att det att det är byggt av ämnen som inte finns på
periodiska systemet.
Precis.
Vilket är så typiskt movie sci-fi liksom. Vänta, va? Hur kan det inte finnas på?
Ja. This is not made by any known or unknown materials. It's not from the known or unknown universe. Where the hell is it from?
My imagination.
It's like, what the hell?
Så, Danny åker till kyrkogården för att kolla på graven från sin vän, tror jag. Och där är en bra grej för predatorn förföljer honom. Han vill ha koll på sitt big prey.
Toppbyte, ja.
Men inte för att fightas mot honom, inte än. Fortfarande too soon.
We still have an hour of movie left.
Och här visas det lite också att rovdjuret har någon känsla för ära när det gäller jakten. För att det är ett barn som får syn på honom. Och barnet har ett så här plastvapen på sig. Och så rovdjuret liksom, oh shit, här är ett byte. Fram med, du vet,
triangel-trippelblupparna.
Lasersikte-grejen. Men så siktar han på vapnet typ och gör en analys. Och så, okej, inte ett äkta vapen. Jag skiter i den här ungen.
Det är tur för ungen, som sagt.
Kanske tur för tittaren också.
Sen
wore the kid as a hat.
Och rovdjuret har någon känsla för att tanta också. För att han lämnar han partnerns halsband i trädet. Mm. Så att Danny Glover ser det.
Ja, just det. Ja. Och det är då han liksom... Det är då han verkligen då känner sig propert förföljd, ja. Och vet att någon är ute efter just honom, mm. personligen.
Ja, han ser rädd ut och sådär.
Ja. Mm. Spot on! Ja. Danny Glover!
Ja, det är skön, det är en skön scen som etablerar bra med karaktären, karaktärens hur pass badass, precis som du sa, ja. Hur pass badass rovdjuret är gentemot Glover, som också är as badass gentemot, ja. Andra människor.
Så som en Glover till en till ett rovdjur.
Sen, här har vi väl tunnelbanescenen.
Ja.
Mm. Ja, men ja, det är här
vi,
omkring.
Vi behöver inte gå igenom allt.
Nej, men det är, nästa grej är ju egentligen tunnelbanan.
Ja, nästa set piece.
Ja. Och tunnelbanescenen börjar ju som en American dream. Mm. Alltså, så som republikanerna vill att USA ska se ut.
Ja, verkligen. Ja.
För det är några typ gängtyper som håller på att trakassera en, ja, först en tjej och sen en snubbe. Mm. De är liksom, hej, hit med stålarna!
Var på snubben bara säger, ja, men det är lugnt, det är inga problem med det
där. Bara, jag har den i väskan.
Ja, öppna portföljen och så drar fram en stol.
och då en av gängmedlemmarna, min är större, drar fram en ännu större pistol. Och då hör man så här, klick, 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 runt om. Och typ alla i vagnen har dragit fram pistol mot gänget.
Att de inte gjorde det först dess.
Ja,
eller så att de väntade på att någon...
De vet det när de trakasserade den där tjejen.
Ja,
verkligen.
Ja, men det är hennes fel att hon är klädd som hon klär sig. Eller blond som hon är. Åker tåg. Ska ge fan i att åka tåg. Det här är 1997. Boja!
Danny Glovers två andra partners är på tåget också. Mm. Av tjejen och Bill Paxton.
Ja.
Och rovdjuret hoppar på tåget för att... Alltså så som de uttrycker det senare, tåget var fullt med folk med vapen.
Ja.
Så därför var de biten, antar jag.
Ja, ja, precis. De etablerar på något sätt att de som på något sätt kan vara ett hot mot honom, ja. De är lämpliga biten.
Ja. Eller,
Does that mean a drunk driver?
Det är väl inte så, kanske så mycket som är egentligen ett hot som så, utan det, jag tror att grejen var det att alla byten som har en möjlighet att försvara sig själv är ett okej byte.
Ja.
Och det är väl en av de här hedersgrejerna då som etableras via the storyline, bland annat då det här med ungen och sen att de verkligen säger, som du säger då, fysiskt senare i tunnelbanan, att de bara, alla de här hade vapen på sig.
Och rovdjuret börjar göra rent hus där. Bill Paxton, han har en självuppoffrande död för att skydda resten av passagerarna medan hon Maria skifflar ut dem. Han skjuter slut på ammunitionen, tar fram en golfboll och kastar den på rovdjuret.
Och står sen med en machete och säger typ, come on, do you... Nej, let's dance.
Let's dance. Det är så bra line här.
Have you ever danced with the devil in the pale
moonlight? Och sen så får rovdjuret, efter alla har kommit undan till säkerhet, så går Maria omkring lite för att kolla läget. Och så får rovdjuret tag på henne liksom.
Ja, kör en grabba, lyfter upp henne från marken. Klassiska, verkligen, jag är så stark.
Och då kollar han in hennes mage och ser att hon är gravid. Mm. Och då skiter han i henne.
Ja.
Och en till sån där att, huh.
Ja.
Och då, hon hade ändå ett vapen. Så det där var också en sån där grej. Det här var, det, hon var gravid, var liksom ytterligare en sån, nej men okej, det spelar ingen roll att hon hade ett vapen, utan det var, she's off limits.
Precis, så de har någon sorts.
Så rovdjuret bouncar iväg genom stan. Och Glover kommer till the scene precis för sent, och han börjar jaga rovdjuret. Men då kommer the feds på honom till sist. För att han är på väg typ till där rovdjuret håller till. Det har sagts att i labbet så fick de att det är spår ifrån ett slakthus här.
Ja, just det. Ja. Mm. Det är den enda clueen de har.
Så han åker ner till det lokala slakthuset i LA.
Ja, det var ju, alltså, grejen var ju att det var ju egentligen dit de var på väg allihopa för att åka och undersöka det innan den här tåggrejen hände. Precis. Men sen efter den här tåggrejen hände då, så ser ju Danny Glover rovdjuret. Och börja jaga efter honom med bil till att börja med.
Mm.
Och sen då komma fram till slakthuset där Fedsen kör på honom.
Ja, just det, de sides T-bonar ju honom där. Bara, ja, bam!
Från ingenstans så kommer det en jävla...
Hey, hey, hey buddy, hey. It's our predator, hey, okay. I'm the man, hey, okay, I'm the man. Are you the man? No, I'm the man, come on, hey.
Och den där...
Scientific technology, hey, man.
Den där Baldwinen som är med i Firefly hoppar ut och manhandlar
honom. Adam Baldwin, no relation.
Som också är med i Chuck.
Oh, Chuck, ja, precis. Och voice actor för Superman i Doomsday-grejen. Ja, så han är ju överallt.
Och nu är det alltså build up till finalen i filmen faktiskt. Trots att det är en halvtimme kvar på filmen eller något sånt där. Finalen är ganska lång i den här.
Ja.
För det Busey ger en rundown på vad som händer här. Att det här är en jävla utomjording. Det var, de kom till Colombias djungler eller vad det nu var.
De har varit liksom överallt egentligen på jorden. Alltså de har bevis eller spår av de här alienserna över hela världen. Och det är alltid just stora konfliktsområden, heta konfliktsområden, alltså inte bara
klimatmässigt heta.
Ja, precis, klimatmässigt heta och mycket våld. Mm. Där dit drar de sig för att det, ja, där finns det bra jaktmarker
typ. Där finns det bra med våld.
Och The Feds plan är att fånga rovdjuret.
Mm.
För de har insett att han ser infrarött eller vad det
är. Precis, de är helt säkra på att han ser infrarött. Han kan inte se vårt spektrum.
Så de har specialdesignade supersuits som inte släpper ut någon värme.
Ja.
Och så har de en freeze gun som skjuter kyla.
Ja. Men och deras precis, men det ser ju ut som vad heter det, pys och fnys grej liksom. Spruta lite gas, kylgas liksom helt enkelt.
Ja.
Så det är inte att det är någon cool så här, du vet, kyllaser som den blastar iväg eller något sånt.
Nej, det är inte kyllaser ifrån Batman och Robin.
Ja. Thank God. Men den där dräkten de har på sig, den hazmat suiten som där är essentially. Alltså, den är ju så jävla fult i färgen. För det är den här glitter-silver-grejen från... Allting som var framtidigt på den tiden hade ju den här silverglitter.
Polerad aluminium typ.
Ja, precis.
Ja. Det är som typ folie fast sitt på så här, någon filtgrej.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt. Men det var så intressant att hans argument för att få med Danny Glover in i bilden och do the right thing var just att this could be a great scientific breakthrough if we can bring him in alive. Varför sa han inte att precis som förra gången när han typ sprängde halva Colombia när han dog, så samma sak kan hända här i Los Angeles liksom.
Om han får spränga sig själv då ryker halva stan ju.
Ja.
Men det är ju, det är ett problem.
Men han borde ju appeala till hans cop sense of humanity och sånt. Hans humanitarianism.
Serve and protect.
Ja.
Så de initiatar plan fånga rovdjuret.
Ja.
Och det går ju åt skogen. För det visar sig att rovdjuret har flera olika synfilter.
Ja.
Och han slår på ett som gör att han kan se deras lampor.
Mm. Vilket Glover inser, eller Harrigan som han faktiskt heter i filmen. It's too late for that.
Det är ett skitbra namn, Harrigan ju. Det finns en journalist i filmen som det enda han gör är och skriker Harrigan!
Jag var helt säker på att han skrev Eragon för. I don't like that movie either. Han såg alltid arg ut när han skrev det. Eragon!
och Glover som är inne i typ HQ van som de har utanför slakthuset. De har
discreet like.
De har, du vet, en display där de ser var alla står och var rovdjuret står.
Precis, de har stackat sina retro skärmar där.
Så du vet, det är en triangel för rovdjuret för att de har så radargrejer uppe som gör att de kan se allting.
Ja.
Han ser ju direkt att damn it, he spotted them. He's going off behind them. Han grabbar tag i micken och typ han kommer hoppa på er, han är bakom er. Då säger Busey bara hallå, vem är det här?
Vem är det som snackar?
Get off the line.
Radio silence.
Yeah, this is stupid. I don't listen to yous. You're just the main guy that can fix everything.
Ja, och då, precis, Busey har ju ändå sagt till Harrigan att du är ett lovligt byte för den här killen.
Ja. Det verkar vara hans prime prey.
Det här är hans du är the lion. Du är lejonet. Du var typ mer bokstavligen så han sa.
Ja, just det. Jag drog ju savannliknelsen.
Ja, but no. Och de får ju pay the price när de inte lyssnar på Glover där. Så att,
de gör det, hoppar ner och gör rent hus igen.
Ja.
Något som han är ganska bra på.
Ja. Ja, men han hoppar in riktigt pimpartat också. För han hoppar ju ner där. Det är den där klassiska alien-scenen där. Men shit, hans plupp är ju ovanför oss. Jag ser honom. Jag ser inte honom. Vad är han? Above you.
Och så hoppar han ner mitt bland dem.
Och så rensar upp, ja. Och det är en jäkla entrance. Mm. Och så kommer Glover in där typ.
Ja, Glover one-uppar ju rovdjuret när det gäller entré.
Ja.
För han typ exploderar in med en bil.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad som exploderade, hur han gjorde det, men... Du vet, ingången till slakthuset bara exploderar fullt med massa sådana där 80-tals sprakgrejer.
Ja, det är 80-tals sprakar och bitar av vägg flyger in liksom.
Knock, knock.
Ja, nu säger jag ju inte knock, knock, tack och lov.
Ja, han är lite mer lågmäld när det gäller one-liners.
Ja. Så att det är egentligen spara han. Ja, men han kommer in där och så blir det ju lite fight. Och...
Ja. Och alla feds dör ju.
Mm.
Och rovdjuret introducerar ett nytt vapen i sin arsenal som är som en frisbee som skär igenom allting.
Så the crucial difference.
Så det är ju sin bli delad av den.
Verkligen the death of all dogs. Here boy, catch.
Men Glover får en opportunity där han blastar ner rovdjuret med massa shotgun.
Ja, det är samma shotgun då, som man kör i början av filmen där.
Ja, just det, när han blastar ner till fyra gangsters.
Ja.
Där. Och där säger han ju, hej! Knock,
Ja. Så att han rensar på samma vis helt enkelt. Ja.
Så rovdjuret är nere, rovdjuret blöder.
Mm. Neongrönt. Ja,
lysande neongrönt blod. It's so awesome.
Men han är ju inte nere, för att det blir en klassisk sån där scen där hjälten ska kolla på skurken och han är nere. Och då säger typ monstret något sånt där motherfucker.
Han drar ju av hjälmen på honom och så ser Glover hur han ser ut under hjälmen.
Just det.
Och då är det så här, you are one ugly one ugly. Och då greppar han rovdjur tag i Glover och säger motherfucker och kastar iväg honom.
Det är awesome.
Och här blir det, du vet, en flip på Hunter Hunted. För nu försöker rovdjuret ta sig iväg och Glover jagar honom. Och det är rätt kul hur rovdjuret kraschar in i en slumpmässig lägenhet i stan.
Ja, just det, för de jagar ju runt varandra och kommer upp på
Först, än så länge så är det fortfarande rovdjur som jagar Glover. För Glover flyr upp till taket. Och där har de sin lilla spjutscen. Där rovdjuret kastar spjutet, han undviker. Och sen därifrån försöker rovdjuret ta sig därifrån.
Ja, det är här han får den här...
Tacklar honom av taket
och följer med ner. Och hänger på den där lilla ledgen där. Medan rovdjuret typ håller i honom med en hand.
Och så säger han, shit happens, säger rovdjuret. Och börjar knappa in self-destruct. Det känns lite tidigt att ge upp alltså.
Alltså han, visst, han är ju skadad och skjuten och blöder från flera sår. Men jag menar, det verkar inte som det slör ner rovdjuret alltså, jättemycket ändå.
Nej, men han har insett att han har mött sin överman.
Ja, men på det viset är han väl smart antagligen.
Ja.
Men han är... underskattade hur outmatched han var. För Glover grabbar tag i den där frisbeen och skär av armen på rovdjuret. Och då också self-destruct-mekanismen.
Oh, men det är en bra scen där när han försöker scrambla och liksom få fäste i väggen med sina knogblad eller Wolverine blade.
Ena klogblad, andra
just det, han har ju tappat andra armen. Ja, men han får väl ta sin stump och tagga med linealblad. Predator was her. 1997. Peace.
Nej, men man märker att i alla fall rovdjuret är inte helt odödligt. Han scramblar verkligen för att inte falla till sin död helt.
Ja.
Så att de har ju självbevarelsedrift liksom.
Mm. Och det är då han grabbar i stuprännan där, ja, och så går den typ av på mitten och han faller in i huset på andra sidan gränden, helt enkelt.
Han faller in i huset, han faller genom väggen.
Genom väggen, genom väggen in i huset på 80-talsvis verkligen. Det var som med rök och sprak.
Ja, sprak. Man får inte glömma språket.
Ja, det är viktigt.
Så det är typ en stuprännebro som går från ena byggnaden till en annan. Och Glover, han är ju helt sjukt badass, för alltså, han ser ju rädd ut och så vidare. Och han gnäller att shit, why did it have to be height?
Ja.
Men han klättrar ner för en annan stupränna för att förfölja rovdjuret.
Ja, och då har han tagit med sig det här diskvapnet eller bladet liksom, lagt in någon, vad var det han la i?
Det är typ såhär, det är såhär vapenrem som,
precis,
eller axelrem,
ja, som bara stoppar han in den där och I hope it doesn't kill me.
Men det här är också en, det här är också en bra scen som gör att man etablerar Glover återigen som en människa och hur farliga de här situationerna är. För att det är inte så att Glover liksom bara hoppar rakt ut, grabbar tag med en hand runt stuprännan och glider ner. Men han kryper sakta fram och liksom, ja, sakta sänker sig ner över stuprännan och sen sakta klättrar ner.
Ja, men precis. Han är verkligen mänsklig, men han gör det som måste göras, ja, liksom.
Och under den här tiden då så har ju rovdjur lite, lite paus. Och då tar han den här tiden då på att försöka att lägga någon helande sak eller bara stoppa blödningen på sig själv då.
Ja, precis. Mm. Vad är han har? Han har några stenar som han häller
Det slår han från väggen.
Ja, precis. Han tar kaklet ifrån väggen och sen häller han något blått klägg på det.
Och sen lysande neonblått.
Precis. Och sen börjar det brinna upp och så blir det någon slags typ gyttig vätska av det hela som han sen bara kletar på kroppen.
Mm. Han tar för seal the wounds eller någonting. Och han ser sin voodoo power där.
Och han gormar ju magic som ett stort monster här också.
Ja, verkligen.
Och de som bor i den här lägenheten. Då reagerar man att det är någonting som händer i lägenheten.
Inte när han kraschade genom en hel yttervägg.
Nej.
Men det är en gammal kärring som liksom, va? Det är någon i toan.
jag tror det. Är du säker?
Och så har en gigantisk brål. Och så klipper det till att hon har tagit fram en kvast.
Ja. På klassiskt sånt vis, ja.
Och nu börjar ju Glover komma i kapp då. Så nu har han hoppat på den här brodelen av stuprännan för att klättra över till det här huset.
Ja, han närmar sig. Men rovdjuret är färdig med sin makeshift thingy. Och han, rovdjuret, han använder inte dörrar, han går igenom dörren.
Ja, men han spränger ut väggen och dörren.
Ja,
med sin näve eller fot.
Ja, han går på väggen till toan och den bara sprängs. Ja. Och så springer han vidare till ytterdörren för att han vet på något vis var ytterdörren är. Ja. Och så slår han den och så sprängs hela väggen.
Ja. Han gör ju verkligen det, han typ slår den och dörren och väggen flyger iväg.
Ja, man ser att det är door-shaped hole som är större än dörren. Som bara blastar in.
Bara springer ner.
Och då när rovdjuret precis har kommit ut genom ytterdörren från den här lägenheten, då kommer Danny Glover hoppandes in i badrummet och den här gamla tanten ser Danny Glover.
Han säger bara, it's alright, I'm a cop.
I don't think he cares.
Det är en bra line.
Det var helt rätt som där.
Ja, så spot on.
Och sen fortsätter jakten bara vidare. Ja, just det, den fortsätter vidare och han, rovdjuret hoppar ner i ett hisschakt.
Danny Glover följer efter. Det är helt mörkt. Han tappar taget och faller till okänt öde.
Ja.
Och han landar rakt på rovdjurets rymdskepp.
Ja. För yes, rovdjuret har parkerat sitt rymdskepp under det här bostadshuset då, eller hyresrätten.
Det är rätt svårt att se hur rovdjuret kom dit.
Ja, men jag antar att det här skeppet kanske var här all along.
Och de byggde runt.
Och så byggde de runt. They didn't delve that deep.
Nej, precis.
Eller så kanske han startade utanför stan och liksom minade ner där på en sån här klassisk, du vet, som den här screw you, Benny! Han har kanske en sån på sitt skepp så att han skruvar sig ända ner till
rymdskeppet. Har den här skruv
stor borr
i framtiden av skeppet. Den kan flyga genom rymden och borra sig genom planeten.
Ja, precis.
Det var mer behöver man.
Ja. De behöver ju vara diskreta så att Ja, att han inte var parkerad utanför stan istället.
Men ja, det.
Just den där klippningen eller grejen, alltså att gå från den scenen till direkt i skeppet kan vara en sån här grej, tror jag. Att de kände att de började få slut på tid eller pengar för filmen. Liksom.
Jo, för the establishing shot för hur location där, rymdskeppet, den är inte särskilt tydlig. Nej. Det är liksom en matte painting som de har dragit till med lite halvt sådär, och det är lite halvtaskigt ljusat.
Glover kommer ner, ska trycka på knappen för att öppna dörren, väggen faller ner.
För att han rör sig ju inte
ut. This is a painting!
Han är inte utanför skeppet någonting. Han landar typ på ingången till skeppet och går in direkt.
Direkt,
så att, sättmässigt så har de ingenting för utanför skeppet. De har bara skeppets interiör.
Ja. Som ger sig ut som massor med typ, men hallways med såhär hieroglyphics artat. Ja. Ja. På, helt enkelt.
Det är typ alien-gångarna i alla alien-filmer, fast istället för den här kletklägget så är det mer koppar och hieroglyphics och andra liknande saker. Det är mer civilisation-aktigt.
Ja.
Men det är väldigt så här, exotisk civilisation, alltså ancient i vår värld.
Ja. Ja. Och verkligen, Alien är en bra referens eftersom man får se typ någon, vad ska man säga, The Trophy Room med olika mystiska skallar.
Ja.
Och där ser man ju en sån där, vad de nu kallar Xeno-
en alien
skalle. En alien skalle.
För det är ju samma produktionshus som äger båda licenserna. Det är därför vi har Alien vs Predator.
Okej.
Så då kunde de ju ge en nick till det.
Ja. I could plant the seed, så att säga.
Ja, det är ju verkligen. Så fort folk såg det där, alltså egentligen så fort folk såg Alien och sen rovdjuret, redan där har ju folk liksom bara, men okej, vem skulle vinna mellan de här två? Och sen så planterar de den här alienskallen i det här skeppet i rovdjur 2. Då blir det ännu mer. De har ju det här, det har ju hänt.
Alltså, nu ser vi vem som vann.
Var det Stan Winston som gjorde grejerna till första Alien-filmerna?
Ja, var det Stan Winston?
För Stan Winston skapade rovdjuret.
Ja, nej vänta. Fan, han hette inte han någonting annat.
Men hur som helst, alltså det känns som
du kan försöka täcka upp det.
Alienskallen är ju där mest som en kul grej. Det är inte direkt så att de har tänkt att det här ska vara lore.
Det ska det vara, precis. Big ass.
Men så kommer nördarna där och men man ser ju att det är en alienskalle där faktiskt.
Den har diametern 5 byte. Det är en ungen som han plockade. Det är inte en äkta alien i vuxen form.
De har en avslutande duell, Danny Glover och alienen, och Danny Glover spöar alienen.
Ja, alienen blir manhandlad.
Ja, han får den där disken i magen. och Danny Glover vrider om lite.
Ja, verkligen. Ja, det är ju en bra fråga.
Vad är du tänkte på?
Alltså som creature creation, design, eller vad man ska säga.
Jag vet inte om det faller under costume design. Men makeup kanske, eller någon sånt. Ja, det.
Ja, hur ska vi fortsätta?
Annars gör bara en, du vet, Google-fråga. Who designed the aliens in Aliens, helt enkelt.
Då kommer det nog bli Geiger.
Oh,
det är ju det visual design i alla fall.
Ja, men precis. Är det inte Geiger då?
Det är Geiger.
Ja.
Skitsamma. Dagen är vunnen. Tror man. Men plötsligt så dyker det upp 50-11 lasersikten på Danny Glover.
Från alla håll och kanter. Det ser ut som han har på sig en röd kostym. That's a lot of dots.
Han är omringad av rovdjur.
Ja.
Men de är bara där för att kolla in honom typ. För de tar bort deras fallna kamrat. Och så är det en ledare... predator kvar. Och han liksom, vad ska jag göra med den här Danny Glover? Jag vet inte. Skitsamma, jag går bara. Och så stannar han lite, tar fram någonting ifrån fickan och kastar över till Danny Glover. Och det visar sig vara en pistol ifrån 1700-talet.
Ja, precis. Det här 1715.
Ja, 1715, ja. Precis.
Så då förstår vi att de har varit här förut. Så att det är riktigt bra. Så, nice hint.
Och så börjar skeppet starta. Och Danny Glover
kommer med nödnäpp.
Ja, och där är en sån här grej. Hur tänkte rovdjurstyperna här nu egentligen? Liksom att, men vi tar och sticker nu. Medan den här människokillen fortfarande är kvar på skeppet.
Ja.
Han förstår att han behöver sticka, va? Men det gör han säkert.
It's implied. Han vill ju inte hänga med oss.
Och de lyfter ju på typ 10 sekunder också. Så det kunde ju lika gärna ha slutat med att han hängde med ut i rymden. Och sen så, när de efter de har startat så, du vet, ska sätta sig i matsalen och ta en kaffe.
I sin space club.
Ja, rovdjurskaffe. Liksom. Och så, vänta, den här killen är fortfarande kvar. Jag är inte Danny Glover här.
Man, I loved you in the one with Mel Gibson. God, I hate Mel Gibson. What? Ja, det är ju 97.
Nej, det blir inte så som tur är för rovdjuren, antar jag. Det hade blivit lite pinsamt.
Pinsamt, men han rensar upp. Do all of this shit. Take from head to toe i grönt ljus. Då ska man ju se att han rycker ut en av deras spines och står och vrålar med skeppet är på väg mot hemplaneten.
han kör en äkta sån där, när jag hänger på dem här till deras hemplanet för att sluta det där börja.
Finish the job. Rovdjuret 3.
Jävlar vad awesome. Rovdjuret 4, det blir när han kommer tillbaka som rovdjur.
Han har stared into the abyss för long.
Med den masken.
Genocide och the babys rovdjur.
Nå, jag ser bara honom gå från i Rome i rovdjuret dagis.
Rovdjuret dagis.
Och bara grabba små alien babies by the foot och smasha ihop dem. Next! Psh!
Vilken Danny Glover. Och han ser ju helt messed up ut eftersom han är helt täckt av rovdjursblod.
Ja.
Så det ser inte skräckigt ut för oss. Men för dem är det verkligen en horrible aberration.
Ja.
Två vita människor ögon tittar utifrån. Massa där rovdjurs hjärnsubstans. Som också är grönt, antar jag.
Ja. The human. He wears no armor.
We can see him in plain.
Så stackars jävlar.
Det hade varit en bra film.
Danny Glover's an awesome guy. Men han lyckas ta sig ut från skeppet.
Ja, precis. Filmen slutar där. Skeppet åker iväg. Han går ut och mäter upp med snut och Baldwin också.
Ja, men precis.
Baldwin landar där och säger, vad gjorde du? Vi hade världens chans. One chance and opportunity, lifetime, bla bla bla. Danny Glover tittar på den här pistolen och bara, you'll get another chance, asshole.
Ja.
Han ler när han säger också.
Ja.
Lite kul sådär.
Så han är verkligen redo för de två.
Här är ju en fråga. Om man har spöat en predator, får man en free pass mot framtida predatorhärjande?
Precis, är man predatorimmun eller...
Eller blir man extra lovligt byte?
Ja.
Kommer man få typ, du vet, rovdjurs Premier League på sig? Blir han värd 2 poäng istället för 1 poäng?
Den som lyckas ta ner Danny Glover, ja. Ja, för det är ju verkligen en bra fråga. För nu har han ju definitivt visat att han är värdig i alla fall. Så då är frågan.
I jaktboken, förklaring på jaktbyten i rovdjursskeppen, så står bild på Danny Glover där. Så där står det typ, hunt on your own risk.
Precis. You fool.
Vi kan inte garantera noll resistance.
Rovdjurs safari där de arrangerar verkligen så här low levels. Men jag vill bara åka dit och titta på dem och terrorisera dem lite grann. Att de ska göra motstånd.
Men det är ju så det är i filmerna egentligen. Det är ju safari i det där. Alltså de har ju kamouflage och allt möjligt.
Ja.
De liksom killsen de gör är ju väldigt OP och ensidiga.
Mm.
Det är ju aldrig någon match alls förutom mot hjälten.
Ja, precis. Och så är det ju. Mm. Man, du ska ha Arnold och Glover team uppar.
De åker till planeten för en genocide mission.
Get to the chopper, I'm just kidding. I'm here to kill.
Now show me the Predator Infirmary.
Ja. Now, where the children.
You take the kindergarten, I'll take the hospital.
Knock, knock. I'm back. Arnold och Glover.
I would see it.
Ja, verkligen.
I would pay to see that.
Jag kan se framsidan i huvudet där de står side by side med, i den här målade 80-tals posterstilen med sina skjutvapen och grejer där. Och sen ett Predator huvud i bakgrunden.
Ja, och de dryper av grönt.
Ja, precis. Och Glover som håller en Predator bebis där.
I ena handen och en Predator spine i andra.
Ja. This is it writes itself.
Now make it. Hellre det än Predators.
Ja.
För den, det var en ganska dålig idé för en film.
Ja, det var.
Alltså, ja, jag tyckte det också.
Det gick att se. Jag tyckte den, det gick att se. Men,
den hade ju Lawrence Fishburne.
Hade den?
Jag tror
crazy.
Det.
Crazy.
Just det, han hade ju varit, han var den som var fast där.
Ja,
vem vet hur länge.
Och han var väl rätt trevlig antar jag, men det var fortfarande...
Ja. Jag för mig att jag gillade Adrian Brody. Men han är ju bra i princip allt han gör. Men det var good character stuck in a crap movie.
Ja, liksom. Han var ju en bra aspekt av filmen. Ja. Men filmen överlag var...
Nej, det var verkligen ingen fantastisk...
Ska vi snacka bra och dåliga saker om den här filmen?
Ja, låt oss.
Jag, det är redan positiva med settingen och Danny Glover.
Ja, du har ju också nämnt The Sound.
Ja, precis. Sounddesignen är ju... Jag menar, hur Alien låter och... Du vet, när de switchar olika modes.
Nu, när vi säger Alien nu så menar vi rovdjuret.
Ja, förlåt. Rovdjuret, ja. The Alien.
Hans eget läte, hur han imiterar saker. Men imitation som är lite så här off.
Mm.
Hur hans vapen låter och allting. Det är spot on ljuddesign, verkligen.
Ja.
Det och det är många ikoniska ljudeffekter också.
Ja,
som du nämnde, Alex, när det där piskljudet när han switchar.
När han switchar modes, ja. Mm. Ja, till, ja. Och sen hur det låter så härligt burkigt när han hör folk snacka och han har masken på, liksom. Det, de har lagt på spännande filter och grejer. Och grejer. Så det är riktigt coolt. Sounddesignen tycker jag var riktigt ball i filmen.
Ja.
Det brukar vara sån här, kan vara en overlooked piece, men här har de verkligen lyckats med det. The creature design är ju... Ja, men det är ju rovdjuret, liksom.
Ja. Någonting som är sämre i den här filmen... Så jag tycker nog att akt 3 är för utdragen. Och det känns inte som det leder upp till den på ett riktigt coolt sätt. Sådär. Visst, de är på väg till slakthuset, men så händer lite grejer. Och så blir det den här The Feds-operationen. Och hans jakt efter rovdjuret är ganska lång. Det kunde nog ha varit tajtare...
Jag upplever mest där i, det är just själva när han möter rovdjuret där igen, alltså i skeppet och hela den grejen, wait a minute, ett skepp under huset, what's going on with that? Det är väl det som jag upplever det största problemet med den scenen, att de borde kunna ha tagit honom till en vettig plats helt enkelt.
Där är det en hyfsad stor, men det ser en ganska stor miss production wise, det känns rushat.
Liksom på den punkten. Jag måste säga att jag är positivt överraskad. För jag hade ju fått höra att det här skulle vara så, nej, men det här är ingen bra film. Ser den inte, det är inte ens Arnold. Liksom. Well, i det här fallet så var det en fördel att det faktiskt inte var Arnold. Liksom.
Jag gillar den här filmen. Jag tycker att den tar Predator-grejen till en intressant setting.
Mm.
De har varit bättre på att utnyttja Predator än vad de följande filmerna har varit.
Ja, verkligen.
Men det också kändes det som när man såg rovdjuret 1, Predator 1 då, så det var ju placerat bara i Amazonen eller Brasilien eller en djungel där det inte fanns särskilt mycket människor. Och nästa tanke är ju ganska direkt att men om man placerar rovdjuret i en stad,
vad händer då?
Avsikten är ju verkligen att ta den här staden vara som en djungel.
Precis.
Och det har de lyckats med.
Oh, ja. Absolut. Pappa Di och allt. Eller Stackabo, as you will. Så överlag så är jag positivt överraskad faktiskt.
Ja. Jag har nog aldrig varit... jag har egentligen inte så mycket... Det är en, att säga, som är dåligt om filmen alls överhuvudtaget. Förutom just den här lilla hoppet då från hisschaktet till skeppen. Det är väl den biten som kanske är, den är för rushad när man tänker efter. Men framförallt när jag såg den när jag var liten, jag älskade hela filmen. Det fanns ingenting som var dåligt med den då.
Jag gillade den som liten också, trots att den gav mig mardrömmar. Det här var ju liksom en förbjuden film som var hur ball som helst. It blew my mind.
Ja.
För att det var ett sånt hopp till det jag borde se.
Ja. Ja, det var... Bamse versus Predator. Vem vinner?
Sen, har Bamse fått sin honung?
Ja, just det. Med honungen så äger du. Då är det han som rycker ut det Predator spine. Och tar på sig masken.
Andra negativa grejer. Så jag tycker shootout actionet i filmen är ganska skönt. Men när det blir handgemängs action så är inte det så välgjort generellt, tycker jag.
Alltså, det var väl inte så mycket handgemäng?
Nej, det var inte mycket. Det var inte.
Alltså, det är typ Danny Glovers slutfight med rovdjuret.
Ja.
De bevar ju mest i luften. Och
har precis.
Och det är ju förstås barn av sin tid. Det är ju den här 80-talsstilen på koreografin. När den är som sämre.
Ja. Jo, det var väldigt mycket vevande. Men däremot så hade de ju det här, vet du, 80-talsspråk när vapen går ihop med varandra.
Jo, men det är härligt. Den där disken mot hans klor.
Mot hans klor. Ja. Så att den biten hade de ju.
Jo, det finns... Även med negativa punkterna i filmen så finns det alltid någonting att uppskatta där. I bakgrunden eller bara Danny Glover. För i den här fighten så är de ju fortfarande i hyfsat elaborate sätt när det gäller interiören på skeppet.
Ja.
Oh,
för att det känns som det gäller väldigt mycket detaljer i väggarna.
Så.
Det finns mycket annat att titta på också utöver handgemänget, så att säga. Som fångar ögonen och ger hela scenen en bättre ambiance och känsla.
Mm. Jo, verkligen. Ja. Nej, men det är en cool film. Damn it. Jag undrar om Danny Glover är too old for this shit nu med.
Ja, eller hur? Han var ju med i Saw 1.
Ja.
Men det har ju gått ganska många år sedan dess nu.
Vad är de på nu? Typ Saw 7 eller vad är det nu?
Någonstans där omkring. Slutat räkna.
Men jag skulle gärna se honom i ännu en film där han är too old for this
shit.
På riktigt nu. Och vad är det, 30 år efter Dödligt vapen eller vad fan?
Oh, I am too old for this shit.
They weren't kidding.
My agent warned me. But no.
Han är född 46.
Ja.
Så det är han har några år på nacken.
Ja, det har han ju.
Men då,
han har lite film kvar i sig.
Han är inte en... Vad heter den där gubben?
Chuck Norris.
Nej, det är ju faktiskt inte.
Det
var inte fel.
Vilda Västern-gubben, vad fan heter han nu? Clintan.
Clintan, ja, nej precis. Det är han ju inte.
Nej.
Det är sant.
Jag menar, Clintan är ju en mumie numera. Och han gör fortfarande grejer.
Ja, precis.
Alltså han har ju 3 filmer som han är med i. 4-5 filmer det här året.
Aha.
Det är Killing Winston Jones, Long Day Journey, Tula, The Revolt, Highland Park och Mentry Will.
Okej, jag känner inte igen någon.
Och Space Warriors.
Space Warriors, det låter som
titta, The Shift också.
Eller hur? Space Warriors.
Okay, men nu är vi inne på att läsa IMDb-listan. let's move on to greener pastures.
Okej, vi...
Ja,
ah, Dermot Mulroney.
Vi pratade visst i 1 timme och 10 minuter.
Ja.
Jag vet inte om vi ska försöka klämma in Amerika mitt i någonstans. Så om vi kan hitta något ställe där vi
kan. Ja, om vi kan så. Snyggt göra det. Ja. Det blir svårt, för 1 och 10, det är ju egentligen våran... Det är ju en bra runtime överhuvudtaget.
Det är en bra time.
Ja. Så jag vet inte, vi får kanske köra en extra bla bla nästa gång helt enkelt. För annars så blir det så... För vi kommer inte ha space for a second half helt enkelt.
Nej.
Det kommer inte, för då sitter vi här till mer än 2 timmar i showen.
Det har väl hänt förut?
Ja, okej.
Okay. Det kan inte hända varje gång.
Nej, men inte varje gång. Det ska vara så här, 2 timmar. Mm. Eller more like, you guys. Jag har ju bara tagit bort utrymme för en timmars show.
Men då kan vi... prata lite grann i alla fall om det som jag hade tänkt mig som ämne här, fast i anslutning till rovdjuret bara,
ja.
Egentligen. Och det är det där med framtidsfilmer förr i tiden,
ja.
Särskilt ifrån 80-90-talet.
Det vi kan göra däremot, som vi brukar göra förut, det är ju där guest choose a song-grejen.
Oh, just
och sen
det.
Så bara hoppa över till en second half. Ja. Så tänk på någonting lite snabbt, något spännande, stacka på oss.
Ja, en bra fråga. Kör någon Papadilåt helt enkelt. Ah. Varför inte? Eftersom han har ju många av låtarna i filmen var ju gjorda, skrivna och så vidare av Papadil. I never let the negative vibes take hold. But sometimes when my world is too cold, I wanna leave this place to find my pot of gold. I wanna run away. Sometimes I feel I just have to get away. Can't take another day like this, no way. Things so rough, I've had more than enough. The life I'm living ain't nothing but a bluff. Well, I'm a free man, don't wanna be no slave. Working 9 to 5 is like digging my own grave. A rotten way to live, a slow way to die. I wake up in the morning and ask myself why.
Efter den där dosen 90-tals nostalgi så är det dags att prata om framtidsfilmer från dåtiden. Speciellt då det här med, alltså som med Rovdjuret. Den utspelade sig ju 1997 och gjordes 90. Så det är det där med speciella flavören av liten bit i framtiden på ju sådana här 80-talsfilmer. För jag räknar Rovdjuret som en 80-talsfilm. Alltså Rovdjuret 2 också.
Ja, precis. Mm. Ja. När var Fist of the North Stars spelfilmen gjordes?
Shit, jag har inte sett den.
Man, det är ju den där med Rufio.
Har du sett den?
Ja, lite grann.
Jag har sett hela den.
En gång.
Alltså, trots att jag älskar Fist of the North Star över allting annat här i livet. så har jag inte sett live-action-filmen faktiskt.
För där har du ju en sån i alla fall. För den gjordes väl runt 90-talet.
Och den utspelar sig fortfarande 1991.
Eller? Ja, det är nästan 100 på det faktiskt.
Good old 1990X.
Så det där har du en i alla fall.
Men hur ser den ut när det gäller grejer?
Den är ju väldigt, alltså den är ju som anime-serien och mangan, att den är ju placerad i en postapokalyptisk värld. Den är, tänk dig lite Mad Max fast med mer, vad heter det, stads mer stads gravgårdar eller vad man ska kalla det, alltså hela städer som är övergivna eller...
Men är den påkostad då?
Nej.
Eller har de gått ut till den lokala grusgropen och in?
Jag hade för att det var lite mellan grusgropen,
ja, precis,
och påkostad.
Det är lite mellanting på det hela. Det som jag i alla fall, det intrycket jag kommer ihåg att jag hade över den filmen var väl egentligen att man kände inte riktigt att Kenshiro var Kenshiro. han var lite för liten och lite för klen. Man hade ju liksom den här bilden av vem han var.
Men hade inte han typ en sån här fluffig hockeyfrilla orten också?
En mullet.
Kenshiro med en mullet? Nej, nu.
A line must be drawn here.
Ja.
Och frågan är, var han japan?
Nej,
just det.
Det var ingenting sånt.
Undrar vem det var som spelade Catcher, typ Don the Dragon Johnson eller något sånt.
Alltså jag vet inte, jag tror aldrig jag har sett den där personen spela någonting före den eller någonting efter.
Så det är inte Mark the Cascos, så
nej,
massa såna där.
I wish. How are you crying free, man?
Precis. Ja. Det var ju väldigt väntat att se han som Catcher också.
Verkligen. Ja, Mark the Cascos, han är en riktig legend. Men vad för andra har vi? För Mad Max är ju post-everything, eller hur? Den är bara post-apocalypse.
Eller, alltså det jag är ute efter är lite grann det där med... där har vi Fist of the North Star. Det ser jävligt. Det ser ut som någon cosplayer.
Alltså han ser fan ut som Chuck Norris.
Det är Gary Daniels i alla fall som spelar Kenshi då.
Det jag tänker på lite är, du vet de här framtidsfilmerna när de hade miniatyrer och fysiska effekter och gärna väldigt mycket skräp och sånt där.
När du spelar sig Hulken. He-Man med Dolph Lundgren.
Ja. Ja, men alltså den utspelar sig ju nutid och så blir Drew Barrymore väl kidnappad till den här fantasyvärlden. Var inte hon med i den?
Var det Drew Barrymore?
Ja, det är säkert
jag
tog,
jag, jag minns bara Dolph Lundgren.
Precis, det är den enda karaktär, eller skådespelaren jag kommer ihåg.
Men så är det lite, där är väl en fantasy-setting som är lite postapokalyptisk. Lite sci-fi.
Ja, precis. Men jag för, var det inte så att större, större delen av den filmen utspelades liksom i vårt slutet av 80-talet, början av 90-talet perioden liksom.
Ja, var det inte.
Och det, då var det ju liksom, det var rätt ålder de var i så att säga.
Ja, i och för sig, alltså, när det är filmer från 80-talet USA, då är det ju ofta hellhole.
Ja.
I alla fall om det är New York och sådär. Så vi snackar om, vi har snackat om det förut, New York, stan från 80-talet i filmer som Highlander, Turtles och så vidare.
Ja, nej, den ser ut på ett distinkt sätt.
Ja.
Som även rovdjuret här
fångade. Ja, även fast den här utspelar sig i LA så har ju den här 80-talsflavören av en stor stad som verkligen är en hemsk håla.
Ja, blåljus, rök och i varje gränd så är det massor med tidningar.
Ja.
Jag bara antar att folk köper tidningar och går och sen så går de in i en gränd och dumpar av dem och så går de vidare liksom.
Jo, den här har rovdjuret 2 hade ju en fantastisk gränsscen.
Ja.
Där det var helt otroligt skräpigt och övergivet. Blått ljus, rök.
Ah, King Willy. Messine the Beast Man. Messine the Eyes of the Demon. Och han hade ju så här dumma grejer missat, som han snackade en massa konstiga uttryck som egentligen inte betyder någonting. Men så, you can't see the eye of the beast before you come calling. Men det, så, men det är klart du inte kan se honom först du kan se honom. What's your point?
Men han, när the beast inte är calling, då är han ju någon annanstans. Ja,
precis. Like you're not making sense, man. I love that guy.
King Willy, vilken lirare.
Ja, if you're not tall, you may be short. Okay.
Inte särskilt hjälpsamt för Danny Glover kalla på hjälp hos King Willy.
Nej, the worst choice of my day.
Ja. Nej, men kopplingen här är Judge Dredd-filmen från 90-talet.
Ja.
Och den här filmen. Och Dredd som kom här senast också. För den hade också den här skitigheten. Med också gamla prylar. Vilket behövs för att få den här, det här grittiness.
80-tals gritty.
Ja, det kanske etablerades i och med Blade Runner där Ridley Scott använde just massa gammalt crap för att få en extra look. Och sen dess så var det liksom ett fönster av sci-fi filmer som såg förjävliga ut på ett positivt sätt, det vill säga. Där den har en viss grittiness.
Så han var Highlander 2. Ja. Som inte bara såg
Highlander 2, The Quickening.
The Quickening, ja. Excuse me. Verkligen.
Och som vanligt så var det ju Titanic som satte slut på den eran. Titanic och CG.
Ja, men det är verkligen, för att de hade ju en distinkt. Ja, men det är just det där. Vi har bara budget för små äkta grejer och bigatures eller miniatures och sånt. Mm. Så på med blåljus, rök, lite matte painting liksom. Så vi är good to go.
Och sen om det är postapokalyptiskt, ut i grusgropen.
Mm. Ja, men som, vad heter det? Terminator. Speciellt den första, men även den andra. Mm. Framtidsscenerna. Mm. Dem, när liksom de springer runt och krigar och grejer. Ja, men det där är ju en typ 2000X för mig, men tidigt 2000 i alla fall. Och det är ju typiskt när blått, rök och practical effects, the scene liksom.
Och det är mycket åstadkommet med lite medel i Terminator 1 2 verkligen, när det gäller framtidsgrejerna där.
Ja, så nej, det är riktigt coolt.
Det ser bra ut. Helt klart.
Ja. Jag vet inte om det finns några andra sådana ikoniska, men Blade Runner är ju ett perfekt exempel.
Flickan från New York är ju också...
Ja, just det. Den utspelar sig väl, jag vill påstå att det är 1997 i den också.
Det kanske är det. Men det är definitivt en sån där framtid som vi har passerat.
Mm.
Fan! Att jag inte, om jag hade den till i hans, om jag hade förberett det här ämnet, så jag såg ju en graf någonstans där det stod liksom årtal film utspelar sig. Så man kunde se var som skulle komma upp och så vidare.
Åh, vad nice. Då ser man ju den teknologin som är på väg mot oss. Ja.
En sån annan rolig milstolpe för det är ju jordens undergång som sett ifrån Terminator-världen.
Yep.
Ja.
För den var ju väl i början av 2000-talet. Eller
ja, där, så precis. We're still here, sucker.
Ja. Det var väl i slutet av 90-talet. Var
kanske
det?
Var
det kanske var
1997.
Ja, men det var så one year. Men någon måste ha haft det riktigt dåligt.
De hade ju både året, månaden och datumet. Typ klockslaget också till och
med. Ja, för det är då Skynet goes operational. Precis. Eller inte operational, men gains
self-awareness.
Self-awareness, ja.
Och det är då de räknar typ att världen är över.
Ja, det är hårt. Somebody hit reboot. No, it's too late. It's press start. Oh, Skynet. Men det är så bra också sån där teknologiskräck-grej. Liksom. Mm. Oh my god, när datorn blir dator.
Apropå teknologiskräck-grej. Kommer ni ihåg den här filmen Virus?
Nej, ah,
med,
det gör jag
inte. Men det är väl
hon
ett
håll,
det är väl ett skepp som
är ute på ett, ja, precis. Ah. De är ute på ett skepp och sen så är det de fångar in en signal eller en fysisk vad var det, en satellit eller någonting som hade fått typ någon slags self-awareness-grej eller någonting.
Mm.
Och så är de fast på det här skeppet och det är alltså en AI som håller på och bygger typ robotdelar och håller på att ta över skeppet.
Alltså, det är en bra idé till en film till början liksom. Och i början så känns det som att det är en AI som bara är väldigt omniscient. Men i slutet så blir den här AI istället en ful robot.
Ash.
Och det räcker med att spöa roboten.
Apropå AI död.
Ja, apropå fula robotar, RoboCop. När utspelar sig den?
Oh.
För inte det också
den,
en sån
den
där
ju utspelar sig 97.
Ja, men det måste vara straight up 97 liksom.
Men bra att du nämnde den. För att jag tänkte faktiskt på RoboCop medan vi såg Predator 2 här.
Mm.
För att likt RoboCop så hade den här filmen massa klipp, nyhets liksom footage som skulle vara fake nyheter och så vidare.
Ja.
Och RoboCop är ju RoboCop är verkligen en av de bästa filmerna period.
Well, jag gillar temalåten i alla fall.
En av de bästa liksom actionrullarna från den här eran med fysiska effekter, grittiness. Den har ju stan som ett helvete, Detroit i det här fallet.
Yeah.
Men det spelar ingen roll. Det är bara bytt ut till valfri storstad 80-tal USA så är det ett helvete.
Det är den här, ja. Är det Red Foreman som bad guy i ettan eller tvåan?
Det är i ettan.
Okej, okay, ja men då så. Then we're talking. We're cooking.
För mig har han ju alltid varit the bad guy i RoboCop.
Svårt att se 70 show då.
Ja, men varenda gång jag ser honom så väntar jag på att han helt plötsligt ska säga bitches leave.
Ja, det
vore nästan passande för den serien också.
Nej, RoboCop, det är ett bra ett exempel på framtidsfilm som vi har passerat tiden på som awesome 80-tal.
Jag kommer till och med ihåg att jag gillade NES-spelet med RoboCop.
Ja, men det var ett bra, alltså det var ett helt okej spel
tycker
jag.
Wow.
du går längs gatan och skjuter.
Jag gillade det. Jag körde Amiga-spelet en del som var en port av arkadversionen.
Det
var inte särskilt bra spel, men jag var ju ett fan av RoboCop.
Ja, så där satt man då.
Alltså apropå det är en sån här viktig spelpusselbit faktiskt. Det är Total Recall-licensspelet på Commodore 64.
Wow, det känner jag inte igen.
Och det är också, det är ett jävla skitspel egentligen. Men eftersom jag gillade Total Recall så du vet, man ger ju lite leeway för att man vill bara
såklart, jag vill spela spelet.
Jag vill bara uppleva mer Total Recall.
See you at the party, Richter. När utspelade sig den förresten?
Den måste ju vara 2000 någonting. Alltså när vi kommer till marskolonier och så vidare. Alltså rymden i såna här filmer. Alltså Blade Runner utspelar sig ju 2018 eller 20. Alltså,
wow, det är snart.
10-talet eller 20-talet någonstans där. Och jag tror nog Total Recall också utspelar sig där.
Mm. Remake Recallen. Mm.
För de har, måste ha någon tumregel. 80-talsfilmerna, att okej, okay, är rymdskepp och grejer med, då bumpar du upp det till 2000-talet. Är vi bara ute efter en nutid fast 2011,
ja,
så då är det 97.
Just discovered flight capability. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja. Men den har ju också en så speciell visual aesthetic, just Total Recall of the 80s. Ja. Man. Ja, men när jag tänkte på licensspel så tänkte jag på det gamla Fredag den 13:e spelet.
Oh, Jesus!
Yeah, I went there. Den och Terminator. My god.
Var det Terminator 1-spelet eller 2?
Nej, 2:an var det, ja. Så man går som, man är ju Arnold, eller well, en robot med solglasögon. Solpixlar. Och så blastar loss och blir jagad upp 10 000.
Där körde jag också licensspelet för 2:an till Commodoren just.
Ja.
Shit, vilket skitspel det var.
Du fick i alla fall åka HD:n och försöka åka ifrån den där lastbilen.
Precis. Det var i alla fall någonting. Ja, det var en cool bana som jag minns det.
Ja, som jag minns också. Men vissa saker ska vara kvar i minnet.
Mm. Ja, nej, jag kommer aldrig kolla upp det. Jag kommer ihåg när vi kollade upp Golden Axe.
Ja.
Ja, ni gjorde återbesök till Golden
Axe. Ja, jag går på gatan, slår dem, slaktar dem, spel som...
Jag kallar dem beat'em-up-spel.
Ja, beat'em-up, slash'em-up, whatever you want.
Alltså Streets of Rage-genren liksom.
Ja, och man, nej. Det höll inte för ett återbesök.
Nej, det var speciellt.
Nej, allt var fel med den.
Men det var som när jag gjorde återbesök till Double Dragon. Mm. Det håller inte heller särskilt väl. Alltså, inte just original Double Dragon.
Ja.
För det finns ju, det har ju gjorts remakes på det
gång på gång. Just det. Ja.
Och Double Dragon på SNESen, det är jävligt bra alltså. Ja. Det är ett solid spel.
Men jag körde det aldrig på SNESen.
Jag körde bara på NESen.
Ja, när jag runt gå på gatan, fightade i tiden, så var det Final Fight, typ 3 eller 4, hur många det nu kom. Och Streets of Rage var ju the king of kings. Man, great game. Och det utspelade sig 97, för att ta it back.
Ja, men det var ju massa gängkrig och grejer, så det måste ha varit. Och så lite sci-fi saker också.
Ja,
så
precis.
97 måste ha varit.
Och den där magiska hissen som åker uppåt i typ 15 minuter eller vad det tar att klara banan.
Och den där.
Det sorgliga är nog att Double Dragon-filmen är nog den bästa filmatiseringen av den genren.
Oh, wow.
Ja, om vi inte, jag tror inte jag har sett någon annan filmatisering av den genren.
Nej, men också när vi ska se, ta liksom den sortens spel. Mm. Gå från ställe till ställe och fightas lite.
Det är som väldigt snäv.
I och för sig, The Warriors är väl lite den genren av film, utan att vara en filmatisering.
Mm. Det här var starten på tv-spelsgenren liksom. Mm. När de såg den filmen.
Nej, Double Dragon-filmen, den är ju fruktansvärd.
Mm.
Och väldigt pinsam också. För den är ju lite av, det är en familjefilm ju. Så att den har massa sådana där familjefilmshumor.
Precis.
Som får den att vilja ta livet av.
Spela lite goofy musik.
Ja. Du vet, faller ner för någonting. Karaktärerna tittar på varandra och skriker.
Ja. Och vad hette den där då? Ninja Kids? Three Ninja?
Åh, herregud! Nej, jag hade helt glömt bort att den existerade! Jag hatar Ninja Kids.
Jag har bara sett delar av den, men jag kommer minnas den för alltid, för att Stefan var så jäkla förbannad för att han hade två val. En dag när han var ute på bio och skulle se film med brorsan. På den ena sidan var Three Ninjas, eller var det Little Ninjas, eller vad den heter då. Och på den andra sidan var det Dragon, The Bruce Lee Story. Och han valde naturligtvis Three Little Ninjas, heter. And regretted it ever since.
Shit, det får man tänka på när jag skulle se Space Jam. För jag var intresserad av att se Space Jam av någon anledning.
Space Jam.
Och av någon anledning så blev det av misstag med svensk dubb. Jag såg jävla Space Jam på bio med svensk dubb.
Fan, vad egregious. Hörru, Michael, sätt den, dunka den. Jag tror att jag kan flyga. Nej, wait, fel film. Han är ju, jag ska flyga som en örn.
Ska vi runda av showen här?
Ja, men låt oss. Ja. För nästa avsnitt, who knows,
ja, vad vi kör då. Ja, bara för att räkna upp alternativ och vad framtiden har att bjuda på för film och skit.
Ja.
Det är det att vi har basically random ass movies ända tills Stålmannen kommer.
Ja.
För att det är inget annat skojsigt som dyker upp på bio.
Precis, just
så
nu.
När Stålmannen kommer så blir det Stålmannen. Men upp tills dess så är det whatever.
Ja. Och det är verkligen whatever.
Och där har vi ju lite. Idag skulle ju Stefan ha tagit med sig en film som skulle ha varit liksom hans val.
Mm.
Men Stefan blev tyvärr sjuk. Yep. Så att det är någonting att ta i framtiden. Stefans val.
Stefans val.
Sen så har vi ju alla de där filmerna som folk är på oss om att vi ska se.
Ja,
till exempel verkligen. Måste vi se Sökarna.
Sökarna, ja, jag har en plan. Men lugnt, jag har en plan.
Vad heter det? Nördarna.
Nördarna förstås.
Alltså Revenge of the Nerds.
Mm. Ja, precis.
Och så Danne är på.
Danne heard the calling. And he responded.
Ja, men det är den och vad heter den här? Weird Science.
Weird Science.
Den har bara sett back in the days.
Samma här.
Alltså det är den där de skapar en tjej med stora tuttar, eller hur?
Precis, ja, men de drar brösten till Eleven. Ja. Man kan försöka halka på, vad heter det, musmattan eller vad det är. Wow, let's keep it.
Jag råkade förstora.
Ja, för den har den där rutnätsgrafen där som...
Nej, den filmen är nog underbar för att kolla på, för att prata om sexism då och idag.
Whatever, jag ser bara fram emot bruden. Sexism idag.
Och sen så ska vi ha en Girls Movies Night med Rin.
Ja, precis. Och där får vi ju kasta in Twilight på något sätt. Nej, det måste ju vara... I don't know, what are kids watching today? Så det får ju vara en separat i för sig.
The We're So Old episode.
Ja, för det behövs ett legitimt We're So Old episode.
Jag tror varje del är det i för
sig. Ja, alltså man skulle kunna tro att Power Rangers borde fastna i där, men...
Egentligen borde vi ha ett avsnitt av Power Rangers också.
Red Ranger, yay!
The Decker is a bug.
Yellow Ranger, that's racist. No, she's dressed in yellow.
Så det är lite saker som är på gång, men vi vet inte vad vi tar nästa avsnitt.
Ja, utan det blir en överrask mig.
Ja.
Sandsharks.
Sandsharks.
Sharktopus och Sandshark.
Och vad heter den andra? Arachno, eller vad heter den?
Arachnoconda.
Arachnoconda.
Det är såna där självmedvetna skräpfilmer förstås, men hej, det kanske finns någon charm i dem.
Ja.
Men att trailern för Sandsharks var ju ganska skoj. Trailern för Sharktopus var ju också
awesome. Ja, men vad?
Och den har ju ändå Eric Roberts också. Visst var det den som hade den?
Det var Sharktopus här för
mig. Sharktopus hade Eric Roberts.
Och så kommer en sequel där de slår ihop de tre så blir det Sandshark.
Anaconda Ragnar.
And the Sharktopus.
Vi får inte glömma
Shark
heller.
Sand.
Vi får inte glömma att se på riktig film då och då.
Ja, men det får vi.
Vår crap to quality ratio
börjar skevas åt konstiga håll. Ja, men min first bid för real film nästa gång, det är ju Man of Steel när den kommer liksom. Det blir real blockbuster liksom. It's close enough to real movies. Men sen får vi väl ta någon sån där typ... Vad är det? The House of Sand and Fog.
Ni skulle ju kunna titta på A New World eller A New World med...
Will Ferrell.
Ja, nej.
Ja, Colin Ferrell. Vi måste se Di Casa Madre också.
Den är så... Casa de mi padre!
Den måste vi också se.
Ja, helt klart. Ja, Danne ger tummarna upp.
Perfekt.
Ni kanske hör ljudvågorna röra sig på ett sådant sätt.
Positiv aura.
Den är bra.
Ja, jag ser fram emot den.
Så som ni hör, det finns ingen brist på uppkommande filmer. Och hoppa på mig om idéer.
Ja, absolut. Så att vi har options.
Comments, tweeters och så vidare.
Absolut. All right.
Shit. En sista grej som jag borde ha sagt i början, ja. Jag skulle ha sagt förra avsnittet också.
Ja, jo, jo, jo. Ja, det... Jean-Claude Van Damme, han har ju en dotter.
Ja. Vi kollade upp det. Han har en dotter på riktigt.
Det är sant. Det är sant. Ja, jag tror att hon ska vara med i någon film. Ja. Det är möjligt.
De har varit med i samma film, tror jag. Jag tror de har gjort en sån här Taken ekvivalent film där John Van Dams dotter blir kidnappad av terrorister.
Nej, men det är... Hon var inte med i den här senaste
JCVD. Nej, nej, för att hon är vuxen ålder helt enkelt. Ja. Men vad var det du egentligen skulle säga?
Det var ju det att Peter... Min bror Peter, han hoppade ju på mig direkt efter förra avsnittet och sa liksom att hallå, ni ger cred till Michael Bay där han inte förtjänar det.
Gav vi cred till Michael Bay?
Det var jag som sa att han rekryterade Kanär. Men det är ju absolut inte så. Så ingen cred till Bay, utan han som rekryterade Kanär, det är Simon West.
Aha.
Som gjorde Expendables 2.
My bad.
Han gjorde också typ Stolen med Nicolas Cage.
Stolen?
Som är Taken fast med Nicolas Cage.
Jag tänkte säga det. Stolen, Taken, Abducted.
Så, man, ni hör kopplingarna här. A big tapestry. we're filling in blanks.
We educate even when we don't mean to. Aha, men det känns ju väldigt Michael Bay. So I stand by that at least.
Ja, alltså det var ju producerat av han. Vad typ, är det Joel Schumacher eller vad heter han?
Joel Silver?
Nej, vad heter han?
Jerry Bruckheimer.
Jerry Bruckheimer.
Ja. För Bruckheimer och... Ja, men precis. Han är ju post Don Simpson helt enkelt.
Och Bruckheimer, han var ju pretty much synonymt med Michael Bay ett tag. Så det är därifrån det kommer.
Ja, which makes sense. Ja, jag håller med. Michael Bay borde inte få mer cred än han förtjänar.
Det vill säga... Noll. Det är mer än noll.
Ja, men han har ju skapat en leksaksimperium, men det är inte mitt problem. God damn it.
Okej, okay, med det.
Nu är vi färdiga.
Jag har hört att ni vet Ica i rutan.
Ica i rutan?
Ja. Men du. Ica i rutan, hon spelar ju teater och grejer och så vidare. Jag för mig det var någon sån här affisch för någon pjäs där man fick se hennes bröst.
Oh, nice.
Eller så pratar jag ju nattmässan.
Det kan ha varit en dröm.
Than this, it's like, what? Dinosaurs? Oh, that would be cool. Dinosaurs have come back to life.
Yeah, like see? That.
It's like Jurassic Park.
We don't even know.
A flower.
Now we know that Power Rangers can surprise us.
Yeah.
This
is
now.
Which is weird, because after Super Samurai, you would have never thunk it.
Yeah. And Super Samurai does the same thing as Mighty Morphin.
Mm. Yeah. The
typical Super Sentai thing. But now all bets are off.
Mm.
There we go.
Wow, han delar med sig av sitt precious water.
Till en blomma i öknen.
Wow, han är en sann hjälte.
Han älskar livet så mycket. Eller liv, älskar liv.
Ja.